Allsvenska podden sponsras den här veckan av Unibet och deras initiativ Hemmaklubben, där du kan bestämma hur 20 miljoner ska fördelas bland klubbarna i Superettan och Allsvenskan. Det går till så att man går in på unibet.se, anger vilken klubb du håller på. Ditt val av hemmaklubb har då betydelse för hur stor andel av de här 20 miljonerna som tillfaller just din klubb. Summan kommer att fördelas utifrån andelen av de totala antalet röster som respektive klubb får. Det lag som då flest har valt som hemmaklubb får 2 miljoner kronor. Varje position i tabellen har ett givet belopp i fallande skala, men varje klubb kommer få minst 200 000. Just nu är det Hammarby i topp med Stockholmskonkurrenterna och Blåvitt som skuggar precis där bakom. Så gå in på unibet.se och ange vilken klubb som är din hemmaklubb. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela, och skulle du spela mer än du borde så gå in på spelpaus.se för att läsa mer om spelberoende och hur man pausar sitt spelande. Nu börjar veckans avsnitt.
Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per.
Hej.
Då har vi spelat 6 omgångar och ja, tabellen har blivit mer eller mindre galen. Norrköping leder och Helsingborg ligger sist. Det är som vanligt numera. Men i pratande stund är Sirius 2 och Varberg 3. Det ger ju oss en rad ingångar på den här veckans avsnitt. Bland annat ska vi ranka vilken storklubb som gjort störst fiasko hittills. Vi ska avhandla Viktor Wernersson-gate, Örebro SK, Martin Strömbergsson och mycket, mycket mer. Och eftersom jag nämnde Martin Strömbergsson där, och eftersom du inte har någon spaning idag Per, korrekt uppfattat?
Det är sant.
Så pratar jag helt enkelt ett litet tag till, för jag har en spaning kring just Strömbergsson. Och det beror ju på att en av de största nyhetshändelserna i den här veckan är ju domen mot domaren. Och då tänker jag på att Martin Strömbergsson inte får döma mer under 2020 efter den kränkande kommentaren till Ali Keita, en förkastlig kommentar givetvis, som inte har någon plats vare sig i fotbollen eller samhället. Och det är alla överens om, inklusive Martin Strömbergsson själv. Han straffas hårt, för i praktiken innebär ju det här, vad det verkar, att hans domarkarriär är över. Eftersom det känns tveksamt om Svenska fotbollsförbundet kommer ge honom något nytt kontrakt när han nuvarande går ut. Passande nog då i samband med att avstängningen går ut den 31 december. Så det är en form av yrkesförbud därmed. Och jag tänkte pröva några tankar här på dig Per, för du är ju en uttalad antirasist som har vikt delar av ditt liv åt att bekämpa rasism i olika sammanhang. Så jag tänkte testa på dig här om mitt resonemang håller. Utöver då att det är vedervärdigt att vi har en rasism i samhället, för det är ju nummer ett, så är det också obehagligt när kampen mot den här förhatliga rasismen drabbar människor där man på goda grunder kan anta att det har begåtts ett misstag. Jag är i alla fall inte beredd att rucka på min princip om att människor inte längre får göra fel. Vi får inte bli så otroligt dömande som samhälle att nyanserna helt försvinner. Vi måste kunna prata om olika situationer och vi måste kunna ha verktyg för att avgöra om olika situationer är olika allvarliga. För om bestraffningar slår stenhårt och blint, då kommer vi få ett väldigt ängsligt samhälle där folk är väldigt rädda för att göra fel, eftersom konsekvenserna kan bli helt oproportionerliga gentemot vad deras brott är. Och rädda människor är inte bra i ett samhälle, för det leder till andra negativa konsekvenser. Så vi leker med tanken att Martin Strömbergssons kommentar inte är rasistisk. Att den är något du, Per Boman, som jag ju vet är 100% antirasist, kunde ha råkat säga i ett svagt ögonblick. Och att det råder då alltså ingen tvekan om det. Ska du då straffas med i praktiken ett yrkesförbud från Aftonbladet? Vad jag menar är att vårt språk måste kunna antas innehålla så många nyanser och kopplingar att olika situationer kan uppstå av misstag, och att det då måste gå att resonera kring vad som är vad. Sen är det alltid mottagaren eller mottagarna som avgör, absolut. Men det är ju mer i samspelet här då mellan Strömbergsson och Keita. Att Strömbergsson måste förstå hur Keita upplevde att det här faktiskt träffade som rasistiskt, vilket ju även skadar andra människor. Och det upplever jag att Strömbergsson har gjort genom att han instinktivt ber om ursäkt direkt. Han fattar ju att det här träffar fruktansvärt fel. Men sen när det då görs en utredning och någon form av juridisk prövning ett år senare, så jag är tveksam till att SvFF slår så här hårt mot Martin Strömbergsson. Jag tycker i alla fall att det skaver, eftersom det går i linje med någon slags allmän strömning i samhället just nu att människor som gör fel ska lyftas ur sina sammanhang. Istället för att vi har en norm där vi tar på oss skuld, erkänner misstag och försöker bli bättre människor genom våra fel och misstag. Det är ju en annan sak om vi skulle prata om politiker och stora, tunga makthavare. Där kanske första misstaget måste straffas stenhårt i alla lägen. Men vad blir egentligen bättre av att en fotbollsdomare stängs av 29 allsvenska matcher i år? Och det är bara till att börja med.
Nej, det är inte mycket som blir bättre av det. Det tror jag inte. Jag tänkte börja med att säga ändå, om man ska svara på någonting, det är att jag tycker i första hand så får man ändå säga jag tycker inte att Strömbergsson är ett off i det här, utan han har satt sig i en situation själv med ett klumpigt agerande och det har blivit följdet till det som möjligen är för drakoniska. Så kan man säga liksom. Men jag håller med dig i grunden att allt man har fått reda på av Strömbergsson och alla vittnen runt omkring tyder ju på en uppenbart ångestladdad människa som begick det här misstaget, som man får ju ifrågasätta varför man har, hur det kan komma fram spontant. Det säger ju någonting att det kan komma fram spontant, det han sa, och det är ju märkligt liksom, för det ligger ju inte bara och lura hos alla människor i bakhuvudet hur mycket av en klyscha han menar att det är från Gävleborg eller inte liksom. Så det är märkligt. Men jag håller med dig, jag tycker också att det borde kunnat lösas på ett annat sätt än att stänga av någon. För jag upplever att Strömbergsson inte är en person som är rasist helt enkelt. Och det andra som jag tänkte säga om det, det som man där skulle kunna ha ett problem för är ju möjligen om det blir svårt för honom att döma nu liksom. Att han hamnar ständigt i situationer på planen där han misstänkliggörs liksom, eller där han inte kan hantera vissa situationer för att han kanske fått ett rykte bland spelare eller för att alla bara kommer tänka på det hela tiden. Alltså att rent praktiskt blir svårt för honom att döma, det är någonting jag har funderat på i alla fall, att det skulle kunna vara svårt. Men jag håller med dig om att det är tufft med en typ av säsongsförbud från fotboll på grund av det han sa.
Ja, intressant. Det är ju viktigt att det kommer fram. Det får ju inte råda någon tvekan om. Det finns noll problem med att Ali Keita till exempel berättar om det här, så att vi får upp den här frågan på bordet. Det är ju jättebra. Jag menar, såna här saker ska diskuteras. Och därför tycker jag också att det är viktigt att vi diskuterar dem ur många perspektiv och helt enkelt våga diskutera dem. Och därför är det intressant att höra dina synpunkter om det här också. Jag har ju skrivit mycket om det i veckan, men nu fick vi ta del av dina åsikter om det också. Därmed lämnar vi den frågan då och går vidare med våra ämnen. Och vårt första ämne är då det så kallade toppklubbsfiaskot, om man nu kan tala om ett sådant efter 6 spelade omgångar. Men jag har gjort en lista här. Jag har rangordnat de toppklubbar. Vi brukar ju tala om 7 stycken toppklubbar då. Topp 7 brukar vi tala om i allsvenskan. Och det är ju Stockholmsklubbarna. Det är Malmö, det är IFK Göteborg, det är IFK Norrköping och det är Häcken. Det är de som ligger på en ekonomisk nivå. Så man kan tala om att de faktiskt har en ekonomi att varje år egentligen blanda sig i toppen då. Och jag har rangordnat dem utifrån hur mycket de har misslyckats. Och på den listan är då inte IFK Norrköping med, eftersom de överhuvudtaget inte kan säga som misslyckats eftersom de leder serien. Och vi ska återkomma i en senare punkt till just Norrköping. Men plats nummer 6, det minsta misslyckandet utöver Norrköping då, som inte har något misslyckande alls, är BK Häcken. Jag tycker faktiskt inte det är mycket fiasko alls där. De är obesegrade, de har en tung seger mot Bayern nu senast, de är bra med i tabellen. Har möjligen sett lite hängiga ut i tidigare matcher. Jag beskrev det när jag fick någon fråga om att det sitter riktigt ut som var så roligt på planen. Men det var klart bättre mot Bayern.
Ja, nej, men det köper jag. Men med det sagt så har man ändå varit ganska kritisk till att Häcken har sett... Jag tycker de har sett klart mindre bekväma ut med bollen än tidigare liksom. De har inte alls haft det här den här kreativiteten som jag annars förknippar med Häcken, framförallt på hemmaplan. Så det har jag verkligen saknat. Nu såg det ju bättre ut mot Hammarby, och sett till hur många av de andra storlagen har underpresterat grovt, så går det ju inte att gå hårt med sågen mot Häcken i det här läget. Definitivt inte.
Du köper att de är den topp 7-klubb som har misslyckats minst.
Definitivt.
Efter Norrköping då. Utöver Norrköping. Femma då på denna lista. IFK Göteborg hamnat i underläge i 5 av 6 matcher. Bara lyckats vända en och fortsätter hamna i underläge nu senast mot Norrköping då, och förlorar ju också den matchen. Hur stort är deras inledningsmisslyckande, om man nu kan tala om ett sådant?
Nej, i Blåvitts fall tycker jag nog heller man kan prata om ett misslyckande, för att jag har inte högre krav på dem än vad de levererar just nu. Jag tycker att de har en helt okej allsvensk trupp som levererar i linje med vad jag förväntar mig av dem ungefär. Köper du det själv?
Jag hade nog högre förväntningar på IFK Göteborg i år, måste jag ändå säga. Jag tycker ändå att truppen de går in i den här allsvenskan med är bättre än den de gick in i fjol.
Ja, det är självklart.
Nu är visserligen Jakob Johansson då inte med ännu, och det får man väl någonstans ta med i beräkningen. Han har inte kunnat spela en minut ännu, och han är ju klart en väldigt bärande del i att jag tyckte att truppen såg bättre ut. Och har man nog inte kunnat använda honom så är prestationerna hittills kanske inte så konstiga då som helhet betraktat. Men det är klart att IFK Göteborg slutade sjua 2019. Och med en bättre trupp så ska de ju ta ett par placeringar där, kan jag tycka. Och det har de ju hittills inte gjort då.
Nej, men jag känner mig trygg med att de kommer göra det helt enkelt.
Men sen finns det ju saker då där man liksom kan anmärka på det här som har varit mindre bra. Till exempel det här med att de släpper in första målet hela tiden. Det är klart att fortsätter de att göra det så kommer det inte bli något bra för dem. För att det finns ett antal sanningar i fotbollen. Visserligen kanske man fått ompröva några av dem under den här coronasäsongen. Men just att släppa in första målet är inte bra. Ett lag som hela tiden släpper in första målet kommer inte vinna särskilt många fotbollsmatcher. Det är ett faktum. Det är en av de starkaste parametrarna som avgör hur en fotbollsmatch går. Faktiskt.
Exakt, men jag tror att de har inte gjort jättelite mål. Men skälet till att de släppte in första målet är ju för att de har gjort få mål själva. Det tror jag är det viktigaste skälet. Liksom, att de har helt enkelt gått in med en trupp som har varit felbalanserad, saknat centrala anfallare nu när Robin Söder har gått sönder till exempel, att det har varit ett stort problem. Så att, det tror jag. Jag tror att de släppte in det första målet för att de var dåliga på det mål själva, snarare än att de kanske har ett uselt försvarsspel.
Ja. Fyra på toppklubbsfiaskolistan då, AIK. 1-1 mot Falkenberg hemma är ju såklart uselt sett till AIK. Har en omsättning på 165 miljoner kronor mer än Falkenberg. I alla fall hade de det 2019. Men här runt AIK som helhet tycker jag finns förmildrande omständigheter. AIK gör något helt nytt. De spelar med ett halvt juniorlag, och jag är inte beredd att döma ut AIK efter 6 omgångar. Jag tycker tvärtom att det de gör sammantaget är ganska spännande. Därför har jag placerat dem på plats 4 på den här fiaskolistan.
Ja, jag tycker väl ändå att man säger så här, poängmässigt så är AIK ingen besvikelse. Det är de inte. Däremot så hade jag väntat mig att AIK skulle leverera lite färre poäng än vad jag hade trott, men att de hade stått för fina, intressanta spelmässiga insatser. Nu tycker jag verkligen att de har stått för där deras så att säga, nya fotboll har gått tillbaka de senaste 2 matcherna mot Blåvitt och Falkenberg, där det har varit mycket, mycket svaga insatser som inte riktigt har, där man inte riktigt sett den här utvecklingen som man hade kanske väntat sig. Jag tycker att AIK är så pass stor klubb så att man kan liksom inte helt bara säga så att det här är en process, utan man måste ju faktiskt bedöma de enskilda insatserna också. Och matchen mot Falkenberg var extremt dålig. Alltså Falkenberg var det klart bättre laget. Jag ser flera problem med AIK. Dels så tycker jag att de lägger alldeles stort ansvar på de här unga spelarna. Det är jättebra att de spelar in unga killar, det tycker jag verkligen man kan göra. Det är också nödvändigt av dem, det är något som de är tvungna att göra för att få en bättre ekonomi i framtiden. Men jag vet inte vad man kan vänta sig att Paulus Abraham och Tom Strannegård liksom ensamma ska bära AIKs anfallsspel, och att de två som är mellan 17 och 18 ska med liksom individuella maxprestationer på något sätt se till så att AIK skapar chanser. För jag tycker att det är det, den bördan som Norling lägger på deras axlar just nu, och det tycker jag är väl tufft mot dem helt enkelt.
Men är det inte så att fiaskot styrs lite av vad klubben själv har för ingångar i det här? Om man går in i en serie med något helt nytt och väldigt många unga spelare, då är ju AIK, Norling, allihopa, de är ju helt övertygade om att okej, om det här kommer drabba oss på något sätt, då är det att våra prestationer kommer vara väldigt ojämna. För att det är vad som sker om man gör något helt nytt, och man dessutom gör det med unga spelare, för att vi vet att unga spelare dippar väldigt mycket upp och ner i prestationer. Det är någonstans fakta. Då har man ju det här helt med sig. Då tar man ju den här konsekvensen att okej, det är så här det kommer vara, vi gör det här, men vi vet att det är också så här det kommer bli. Då har man ju tagit med det i beräkningen att det är värt att göra det här gentemot de negativa konsekvenser det kan få, men också positiva. För jag menar, det finns ju, i det här finns det också väldigt fina insatser. Du har ju derbyt mot Hammarby, du har Malmö-matchen som jag såg då, som jag blev väldigt färgad av.
Vilken av dem?
2-2 matchen på Friends där de liksom förlorar på två straffar egentligen, men är nära, där det finns jättemycket intressant i deras spel. Så att, då blir jag ju väldigt färgad, och då kan man ju å ena sidan säga ja, det är helt logiskt att de faktiskt gör ett par bra prestationer, de gör ett par dåliga prestationer, och då är det egentligen inte så mycket att bråka om. Då är fiaskot inte så jävla stort.
Nej, men det är ingen som sagt att det är ett fiasko. Det,
nej, men det på den här listan alltså.
Ja, på den här listan. Men det, ja, självklart, det är ju givetvis så att man visste att AIK skulle gå upp och ner den här säsongen. Men nu tycker jag att de går på, man säger så här, de måste få gå på någon enskild mina. Ja, men minorna ska helst inte vara fler än de bra prestationerna. Och det tycker jag att det har varit än så länge. Och framförallt så ser jag inte, alltså jag hade väntat mig att AIK skulle spela den här fria offensiva fotbollen, att det skulle leda till mycket chanser men hål bakåt, och att man kanske spelar 3-2 någon match eller 4-2 kanske man förlorar, men man kanske skapar kaosmatcher där det blir där man ser ett nytt AIK i offensiven helt enkelt. Så tycker inte jag att det har varit heller liksom. Så jag tycker inte jag ser inte just nu utvecklingen i själva spelet liksom, och det måste ju vara ett problem.
Kan man begära det efter 6 omgångar, särskilt när allsvenskan är som den är liksom? Kan man begära att du liksom på 6 omgångar, är det rimligt att saker ska fungera så bra som du
vill? Ja, men helst ska du väl göra det
efter 6 omgångar. Men är det rimligt 6 omgångar, behövs det inte tid?
Jag tycker att de borde kunna stå för bättre insatser än vad de gjort mot Blåvitt och Falkenberg efter 5 och 6 omgångar i allsvenskan. Det är inget juniorlag vi pratar om ändå. Det är en stor klubb i allsvenskan.
Men med faktum att de går upp och ner, måste de inte få göra sådana dippar?
Ja, men klart de måste få göra, alla får göra precis vad de vill. Det är klart att AIK måste kunna få underprestera, men de har ju valt det här själva också. De har ju valt det här själva.
Men kan man göra något helt nytt med unga spelare utan att gå på, är det möjligt att göra det utan att gå på ganska kraftiga dippar i det? Är det ens genomförbart att du sätter något helt nytt, du tar in en rad unga spelare och sen flyter allting mer eller mindre perfekt i 6 omgångar i inledningen? Är det liksom ens realistiskt att tro att det kan hända?
Så här, ja, det är väl klart att det är möjligt att det skulle kunna gå jättebra.
Jag tror det är omöjligt.
Nej, det tror inte jag är omöjligt. Men det jag vänder mig emot är att man inte ska kunna få bedöma deras. Då blir det helt ointressant då. Då får man säga så här, vi bedömer AIK om 2 månader då. Om 2 månader så kan vi säga någonting om AIK. Så länge kan vi skita deras matcher. Det är klart att man måste kolla i deras spel ifall det finns detaljer som är intressanta. Eller för att man tycker att de ser handfallna ut. Och just nu tycker jag att de ser handfallna ut.
Men liksom, det finns ju samtidigt väldigt intressanta detaljer. Till exempel mot Hammarby, till exempel mot Malmö. Så de här detaljerna som du efterlyser, de finns ju. De finns inte just i de här plattmatcherna de har gjort, men helheten 6 omgångar in i allsvenskan, så finns de intressanta detaljerna.
Är du övertygad om att det här kommer vara en framgångsrik väg för AIK?
Jag är helt övertygad om att AIK har gjort 100% rätt som försöker förändra det de visade under hela säsongen.
Ja, men det är klart, 2019. Det köper jag med.
Jag är också 100% övertygad om att det är alldeles för tidigt att säga att det här är fel. Därför är jag 100% övertygad om att 6 omgångar in i allsvenskan så är det AIK gör nu helt rätt. Det är möjligt att jag kommer ändra mig efter 15 omgångar. För att då är verkligheten som den är efter 15 omgångar. Men jag hävdar att det går inte att döma ut det här.
Nej, men ingen har dömt ut det. Ingen
nej, men du frågar mig om men, exakt, men jag svarar på ja, precis, det då. Att jag är 100% säker på att 6 omgångar in i Allsvenskan så har AIK gjort 100% rätt som har gjort den här omgörningen. Och den måste få ha de brister den har. Djurgården då, regerande mästare. Senaste omgången bara 2-2 mot Helsingborg. Senaste omgången. Där menar ju jag då, jag har placerat dem på tredje plats på den här fiaskolistan, att de egentligen inte är så mycket bättre än vad de har visat hittills utan Marcus Danielsson, Buya Turay och hur truppen är balanserad. De är givetvis bättre så att de 9 gånger av 10 ska vinna mot Helsingborg hemma, och de är bättre än sin nuvarande tabellplacering. Men jag har helt enkelt inte jättehöga förväntningar på Djurgården i år. Därför blir de bara då trea på den här fiaskolistan. Vad är din ingång på Djurgården?
Jag tycker väl att Djurgården, alltså vi kan prata med den här matchen sen, vi ska prata lite om Helsingborg sen, men Djurgården stod för en väldigt bra insats borta mot Malmö, kanske deras bästa insats. Jag tycker det var en starkare insats än 5-0-segern liksom. Jag var väldigt imponerad av hur de spelade borta mot Malmö, så jag var överraskad över att det så sämre ut igen nu mot Helsingborg. Jag undrar om inte de är bättre mot topplag helt enkelt, Djurgården. Om de är bättre nu, så någonting där, att Karlström och Ulvestad funkar bättre när de får vara 50% offensiva och 50% destruktiva på något sätt. Det känns som att Djurgården inte klarar av att driva matchen nu just nu. De klarar inte att vinna tillbaka bollen, äga bollinnehavet, köra det här karaktäristiska vända spel, komma till inlägg. Det är någonting som gör, jag kan inte sätta finger på det. Samtidigt många spelare som underpresterar också, som Jonathan Ring som ju ändå var den. Visst, Buya Turay fick mycket beröm för att han gjorde mycket poäng. Jonathan Ring gjorde näst mest poäng förra året. Han gjorde 14 poäng. Nu har de varken Buya eller Jonathan Ring då, eftersom Jonathan Ring är en skugga av sitt av förra årets form då. Men jag måste säga att jag har svårt att sätta finger på vad det är exakt det som gör att Djurgården inte fungerar.
Nej. Och ofta när man kommer i läget man har svårt att sätta fingret på vad som inte fungerar, det är olika saker som inte fungerar hela tiden, då är det ju helt enkelt så att laget är inte så jävla bra. Och jag tror att det är Djurgårdens grej att utan Marcus Danielsson och Buya Turay så är de ett klart mer beskedligt lag, särskilt om de nu får liksom skador på viktiga spelare och de ska hållas borta. Jag tror att vi kommer sitta här i princip hela den här säsongen och konstatera ungefär samma sak. Kanske inte givetvis att Djurgården ligger 10, men att de kommer skvalpa runt här någonstans plats 5, 6, 7, för de är helt enkelt utan de två spelarna och utan det flowet de kom in i, som vi inte får glömma, och det flytet de kom in i, så är de helt enkelt inte bättre. Och det spelar inte så stor roll, för att då blir det, lagar du ett hål någonstans så dyker upp något annat någonstans. Jag menar, man kan ju inte kräva att alla lag ska vara bäst hela tiden. Man kan ju inte säga att Djurgården måste liksom ligga på plats 1. Och för att de har helt enkelt inte ett lag för det. Och att då hitta saker och förklara bort att de inte ligger på plats 1, det blir någonstans i längden ett felfokus, för det är helt enkelt så att deras trupp håller inte riktigt för att vara ett topp 3-lag. Så tänker jag säga dem.
Det som var oväntat senast nu, det var ju att de fick ju till sist för kanske första gången den här säsongen igång nummer 10-rollen med Kalle Holmberg. Han såg väldigt fin ut första timmen han fick spela. Han fick bli utbytt sen, han spelade bara en timme. Länkade samman. Han var precis så bra som han var i en cupmatch mot Dalkurd i februari, när jag verkligen trodde att oj vad bra han kommer funka där med Kojovic. De gör mål också genom att pressa högt tidigt. Få ett mål på grund av det. Så jag menar, för det är också att det bekymrar att pressspelet inte har fungerat. Så att när de två delarna ändå funkade bra i första halvlek, tänkte jag, men då kanske Djurgården är på gen då. Sen är det som att de inte lyckas upprätthålla det. Målen kommer ju till, som de ofta gör, Djurgården på Aslak von Witrys kant. Han är ju en av de bästa offensiva högerbackarna, men defensivt har han ju uppenbarligen bekymmer liksom. Men och sen så är det den sista grejen då med Djurgården, det är ju att jag skrev om det i min krönika efter matchen, att det känns alltid banalt att prata om det, men de får inte till det här trycket som de fick varenda hemmamatch förra året, när de bombarderade motståndarlaget, när de blev tröttare och tröttare motståndarlaget, de backade längre och längre ner och det blev det här extrema trycket mot mål helt enkelt. Jag vet inte, jag har aldrig trott att det har varit så viktigt, men publiken måste ju vara väldigt viktig i det sammanhanget.
Ja, det är det absolut. Det tror jag är högst relevant och att det förstärker den här bilden. Och om du tänker på nu sa du att Kalle Holmberg var bra i nummer 10-rollen där. Det är ju i så fall första gången i år då att få till någon i nummer 10-rollen. Det är också egentligen första gången under 20... Det fungerar ju inte heller under 2019. Det var ju egentligen det problemet vi satt och pratade om med Djurgården, att de inte riktigt fick till det. Jag menar, det, Astrid tittar inte in i den rollen. Kalle Holmberg har inte hittat in i den rollen nu. De har provat lite andra alternativ i den där rollen. Men i fjol hade de Danielsson där bak och började fram och ett jävla flow liksom. Så att då sminkades det där, den där bristen över. I år blir den mycket mer tydlig när man inte har de här extrema spetsspelarna. Mm. Där tror jag man landar med Djurgården.
Ja, och, just nu gör man det, absolut.
Då går vi över till, för nu börjar det bli spännande här på våran fiaskolista. Då går vi över till de två toppplatserna där då. Och då har vi ju... Ja, när jag säger tvåan så vet ju alla vilka ettan är, men vi kan väl köra tvåan för formens skull då. Hammarby då anser jag var det lag som har gjort störst fiasko hittills av toppklubbarna.
Näst störst menar du?
Näst störst, förlåt. Näst störst av toppklubbarna. Näst störst, tvåa på listan, inget annat. Hammarby blev ju då kölhalade senast mot Häcken och har ju egentligen hela året, utöver just den första matchen mot Östersund, varit en skugga av sitt fjolårs. Jag. I fjol vet vi att de gjorde 2,5 mål per match, snittade de. Nu har de gjort snittat 1 mål per match. Det känns som att motståndarna på ett annat sätt har lärt sig att läsa Hammarbys offensiv. Andreas Alm, han ställde Alexander Söderlund och Iran Dust på Bojanic och Jeppe Andersen. Slog bort dem. Bojanic också varit en skugga av sitt fjolårsjag. Jurgic verkar saknas mer än man tror. Och Jeppe Andersen har heller inte riktigt kommit igång. De har inget naturligt jättefint centralt anfallshot. Utan väldigt mycket landar liksom på Tankovic och Kasaniklic. Och de är fortfarande bra tycker jag, de här två. Men de blir liksom på ett annat sätt ensamma. Och det blir lättare om man liksom skärmar av andra delar av Hammarbys spel nu som man klarar. Då är det också lättare att hantera de här två. Då blir det liksom bara de som utgör hotet. Mot Häcken hamnade ju Hammarby då i ett läge då det återstod inlägg för dem. Och inläggsspelet är inte Hammarbys grej liksom. De har ingen Zlatan där ännu som kan trycka dit den.
Men det är väl det stora problemet till att säga att Jeppe Andersson och Bojanic inte alls kom upp i den nivån. För det är väldigt oväntat för mig. Jag menar, nu ser Bojanic ut som den här lite slappa spelarna var för några år sedan. Och Jeppe Andersson som förra året låg alltid på gränsen, du vet, när han var... Han var liksom dynamiskt hård på något sätt liksom. Han låg på gränsen på rätt sätt. Nu ser han ofta bara sen och lite ful ut liksom i närkamperna. Så jag kunde inte se det framför mig att det skulle bli så här. Jag tänker att det måste vara... Jag landade ändå att, som precis efter jag skrev efter Mjällby-matchen, att de har svårt att hantera favorittrycket helt enkelt. Mm. Att det är ju så ovanligt för Hammarby att vara i den här positionen. Att de alldeles för snabbt har blivit uppstressade och fått ångest på ett sätt som överraskar lite.
Ja. Nej, men för att nu talar vi verkligen om fiaskon här när vi befinner oss i den här delen av listan. Alltså det är klart som fan att det är Hammarbys inledning på alla sätt och vis är ett fiasko. Jag menar, de är 9 poäng efter IFK Norrköping. Det har hänt en gång tidigare sedan trepoängssystemet infördes att ett lag har varit så långt efter en ledare och då vunnit. Och det var ju Malmö FF 2004 som vid ett tillfälle då, det var några omgångar längre fram, de var 9 poäng efter Halmstad, men i sista omgången gick i kapp. Så att i princip så är det ju läge att räkna bort Hammarby från guldet. Nu är den här allsvenskan väldigt speciell så att det kanske är för tidigt, men jag menar precis det du är inne på. Mitt tips till dem var ju också en krönika att glöm det här jävla guldet liksom. Alltså resetta vad ni har för liksom inställning till den här allsvenskan. Det är tillbaks till liksom basic igen och ta en match i taget och alla de här klyschorna. Mm. För att det känns, jag håller med dig, det känslan är att det har blivit någon form av belastning. De kommer liksom inte loss i sitt spel här, i kombination med att motståndarna har lärt sig läsa dem. I kombination med att alla storklubbar utom Norrköping tycks sakna sitt publikstöd. Så samverkar ju alla de här faktorerna. Så här kan man ju verkligen tala om en fiaskoinledning.
Men jag såg egentligen bara första halvlek från Hammarby. Sista halvan av första halvlek tycker jag de såg väldigt bra ut ändå. Eller var det någonting som jag bara fick för mig? Eller? För då tycker jag att de syns som att de verkligen hade tryck på Häcken och skapade mycket chanser. Var det inte så överlag i matchen alls då?
Men det var väl lite så att Häcken gjorde ju mål. Mm. Och då... klyschan mål förändra matchbilder och det här att jag menar Hammarby flyttar fram positionerna, Häcken tar ett litet kliv tillbaka. Men ja, absolut. De spelade bra i den perioden och de tryckte tillbaka Häcken. Men det var ju som Alm sa efteråt att när Häcken blev så pass låga så återstod ju bara inläggen. Och det var väl inte så att Häcken ville vara så låga. Jag menar, de ville väl egentligen framåt för att göra tvåan, vilket de senare gjorde. Men Hammarby dundrade på bra där. Men när spelet inte funkar till 100%, de här spelarna som vi pratat om tidigare inte riktigt är på topp då med Bojanic och Jeppe Andersen till exempel. Ja, då återstår inläggen. Och där är Hammarby kanske inget jättehot. Nu skapar man en del chanser där också, men var inte tillräckligt skarpa då. Och att de inte är tillräckligt skarpa, det är väl bara att titta på vad de har för spelare. Det är ju liksom inga kliniska straffområdes-strikers de har. Utan som sagt, deras liksom farligaste kort är ju Bojanic och Kasaniklic. Men de gör ju mål på andra sätt. Inte via inläggsspel.
Man kan väl säga så här, den här säsongen hade ju inte varit så här katastrofal för de här fem lagen vi har nämnt, eller sex lagen vi har nämnt, fem av dem. Om inte Norrköping var en sån tydlig anomali liksom. Hade Norrköping inte varit i världsklass, unik världsklassform, så hade ju tabellen bara varit superspännande och intressant nu liksom, eller hur? Då hade det
varit ett jävla getingbo.
Ja, precis. Jag menar, det är ju något sätt. Det kanske är så att det är Norrköping som är det unika här, snarare än att de underpresterade topplagen är det mest unika. Förstår
man? Att Hammarby har tagit 7 poäng på 6 matcher, ja. Och vad fan har du Malmö som vi glider över till sömlöst här nu då? Malmö har tagit, vad fan har de tagit, 9 poäng på 7 matcher.
6 matcher.
Ja,
sex matcher.
Mm. Bayern har spelat sex, tagit 7 poäng, va? Och Malmö har spelat 6 också och tagit 9 poäng. Va? Mm. Det är klart att oavsett hur du vänder och vrider på det så är ju det liksom en alldeles för tunn poängskörd. Man brukar ju tala om att man minst måste ha 2 poäng i snitt. Och Malmö har ju 1,5 poäng i snitt, så att de ligger ju klart under vad de ska ligga.
Absolut.
Under, så att det är inte bara det att men det är klart det är, som du säger, så förstärks det oerhört av Norrköpings framfart. Men utifrån det då så har jag placerat Malmö som det hittills största fiaskot, och alltså de var utspelade i perioder senast mot Elfsborg borta. Jag tycker att helhetsbilden av Malmö FF är att de är väldigt, väldigt långt ifrån en fungerande helhet. Det är vissa saker som fungerar i vissa matcher, men det här har liksom inte kopplats ihop helt ännu. Vi har ibland jättefina försvarsinsatser av Anel Ahmedhodzic och Lasse Nilsson där bak med backlinjen. Vi har ibland ett jättefint pressspel framåt. Vi har i vissa matcher Anders Christiansens briljanta individuella prestationer. Men här finns liksom ingen helhet som fungerar över tid i matcherna. Det är klart att lag kan dippa i matcher och inte gör 90 perfekta minuter hela tiden. Men jag har sett väldigt få exempel på en match där Malmö FF åtminstone under en halvtimme har fungerat helt perfekt från Dalin till Lin, så att säga. Därför säger jag, mot bakgrund av vad vi alla vet, den otroliga truppen de har och att de alltså då är mer eller mindre utspelade av Elfsborg på Borås Arena när de ligger under med 1-0 och ska skapa ett tryck men knappt kommer ur eget straffområde, så säger jag att de hittills är det största fiaskot. Håller du med?
Ja, det är klart att det är det största fiaskot. Sen vet jag fan, jag såg ju andra halvlek av Elfsborg Malmö. Jag tycker att de hade väldigt mycket boll i andra halvlek. Alltså, nu såg jag inte första, så då vet jag inte ifall de hade svårt att komma ut i eget straffområde då. Men i andra halvlek så...
Ja, i början av andra halvlek så är
de... Ja, så hade de problem också, ja, absolut. Ja. Och sen så är de väl sista halvtimme har de någon typ av menlös tryck i alla fall. Men det jag funderar mycket på Malmö. Jag funderar mycket på Malmö. Varför fungerar inte Malmö liksom med de spelarna? Och då... Jag vet inte exakt, såklart, då hade jag jobbat där. Men jag tänker att vi kanske har överskattat Malmös trupp i förhållande till hur svårt det är kanske att spela ihop ett lag. Förstår du vad jag menar? De har ju roterat extremt mycket på de offensiva platserna, på de 4 offensiva platserna. Centertanken, yttrarna och den offensiva mittfältaren. Det har varit nya spelare. Jag tror inte de har haft samma 2 matcher i rad någon gång. Och då kanske jag landat i att visst, Malmö har väldigt många 4-plus-spelare, men de kanske inte är så pass bra att man kan kasta in dem fram och tillbaka, ut och in hur som helst hela tiden. Det är möjligen att Rex kan man nog göra det med, och Christiansen och Tellin, visst, de kan man nog göra det med. Men de andra kanske inte är så pass bra så att man kan göra så. Alltså det är det enda förklaringen för mig. Alltså om inte Jon Dahl Tomasson är idiot då, så att han har helt supermärkliga instruktioner som spelarna inte kan ta in, ja då det kan ju också vara ett enormt problem såklart. Men det vet jag ingenting om just nu i alla fall. Men då tänker jag bara att då är det väl så helt enkelt att att man underskattar hur viktig samhandlingen är, hur viktig kontinuiteten är i ett anfallsspel, hur viktigt att spelarna känner varandra. Det kanske är så också. Jag tänkte på det för att Erik Berg sa ju efter matchen mot Norrköping när jag intervjuade honom, då sa jag det: hur fan kunde ni se tröttare ut än Helsingborg i andra halvlek? Men Helsingborg har knappt en trupp liksom. De slänger in det de har ofta. De har verkligen fått slita för fotbollens startelva. Ni har roterat så mycket som helst i Djurgården liksom. Ni har haft alla möjligheter att vila folk. Hur kan ni se tröttare ut i andra halvlek? Och då sa han, då svarade han inte på den frågan riktigt. Men han gick på eget bevåg in och sa så här: ja, jag tycker att alla borde gjort som Norrköping i princip, sa han. Jag parafraserar lite. Han menar att man har underskattat kontinuiteten. Mm. Man ska inte rotera mycket. Det är ju lätt att säga efterhand nu för liksom alla bittra storlag, andra storlag. Men han var jättetydlig med att han tyckte att man ska inte rotera så mycket. Det har roterat för mycket. Man underskattar vitt det att spela ihop ett lag. Och då landar jag i så fall att det är det som är Malmös problem också.
Att de har helt enkelt bytt för mycket spelare då fram och tillbaka.
Ja, precis.
Ja, jag köper den teorin. Den kan absolut ha bäring. Och sen så säger du då också då, du försvarar den också med då att de är inte tillräckligt bra för att man ska kunna kasta in vem som helst. Det är väl möjligen där luckan i ditt resonemang finns då, att man kan tycka att till exempel mot Varberg hemma eller i några av de andra matcherna så ska ändå inte riktigt spela någon roll. Utan de andra måste vara tillräckligt bra för att kunna avgöra de här matcherna.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det finns ju en helt annan teori man kan ha då, och det är ju den jag har varit inne på där, och det är ju liksom att det finns en viss mättnad och att de har liksom svårt, extra svårt i Malmö att tända till här nu utan publik. De är vana liksom att verka på en större scen. Jag är helt övertygad om att det spelar in. Jag tror alla oavsett yrke egentligen kan relatera till det, att är du van att befinna dig på en nivå i ett sammanhang väldigt högt upp, och sen kastas du helt plötsligt in på en helt mindre sammanhang där liksom strålkastarljuset inte är lika skarpt och den yttre stimulin inte hjälper det lika mycket, då blir det blir svårare för det måste ju vara svårare för Malmö FF att tända till mot Varberg än vad det är för Varberg att tända till Malmö FF, eller hur? Och det här har ju Malmö hela tiden någonstans med sig. Visst, de har inte vunnit allsvenskan på 2 år, men jag tror att det är större för spelarna faktiskt att spela. Även om de aldrig kanske skulle erkänna det, men jag tror det är större för Malmö FF-spelare att vara ute i Europa och få mäta sig med lag i Europa än vad det faktiskt är att vinna allsvenskan.
Ja, men det vore en total katastrof för om Malmö-spelare inte var tillräckligt engagerade och motiverade för matchen när de, som du säger, inte har vunnit på 2 år. Jag är inte beredd på att skriva under på den teorin än. Som läget är nu vill jag ändå säga att det känns mer som ett handhavande fel än en inställningsfråga. För att jag vet helt enkelt inte hur deras inställning är än så länge. Jag tycker inte det har sipprat fram tillräckligt mycket sådana saker som tyder på att det finns en slapphet. Eller
ja, jag är inte säker på att det någonsin kommer sippra fram heller. Utan jag tror att går du liksom på 80-90% i de allsvenska matcherna så får det en effekt, särskilt ett år som det här då.
Men en sak som många redan har pratat om, det är ju såklart att Bachirou eller Vicky är ju utmärkta spelare var och en för sig, men de kanske inte ska spela tillsammans på ett sittande mittfält. Jag tänker att mycket borde lösa sig om att liksom, man säger så här: oh, kolla, de är så beroende av Christiansen, men Christiansen har ju fått en roll där de ska vara beroende av honom. Han har fått en helt fri offensiv roll där han ska sticka upp och göra avgörande saker. Det är inte konstigt att han har tagit avgörande, att han har varit väldigt bra, men det är inte konstigt att han har hamnat i många situationer där han ska göra liksom avgörande aktioner. Och därför är det ju såklart jobbigt då att kanske flytta ner honom på någon slags halvsittande mittfält istället. Men jag tänker ändå att om Malmö kan ställa upp med Bachirou / Lewicki / Rakip med Christiansen, Toivonen framför, Rex till vänster, Tröjsson till höger, Kistelin på topp. Jag kan inte säga att det inte ska funka på det kan vara för sent då. Norrköping kan ha sprungit ifrån, men på längre sikt kan inte jag säga att det inte kommer fungera liksom.
Jag ska ställa en fråga nu som glider över till vårt nästa ämne där. För att det är ju faktiskt så att Malmö FF möter ju IFK Norrköping i nästa allsvenska omgång. Det kommer en kupp här nu i veckan, men sen är det ju omgång igen och de möter ju Malmö och Norrköping. Om Norrköping vinner den här matchen, har de avgjort allsvenskan då? Då är de alltså, då får de 19 poäng. Då är de 10 poäng före Malmö FF. Efter 7 jävla omgångar. Det skulle vara, ja, givetvis alldeles för tidigt och bla bla bla. Men alltså det skulle vara en, alltså det skulle vara en totalt sensationell start om de nu om de vinner över Malmö den matchen. Alltså den är ju oerhört viktig alltså. Alltså att leda med 10 poäng före Malmö FF.
Men man kan gå så långt som att säga att då har de mellan 80-90% chans att vinna allsvenskan.
Ja.
Så kan man säga.
Alltså oerhört om det händer alltså.
Ja. Malmö får inte vinna den matchen. Malmö måste vinna den matchen. Gör inte de det,
ja,
så,
de måste i alla fall,
så är det
jag
total
tror,
katastrof.
Ja, de måste i alla fall. De kan inte låta Norrköping vinna den i alla fall.
Nej.
Alltså Norrköping kan inte, i Malmö perspektiv kan jag ta mig fan inte gå därifrån med 3 nya poäng från deras egen hemmaplan.
Nej.
Alltså det skulle vara oerhört.
Ja, nej, men den matchen är ju, det känns ju otroligt satt för dem. Otrolig,
ja,
eller hur?
Ja.
Alltså nej, det
du får bryta din semester, ja,
exakt,
för att hänga med,
exakt,
på den här matchen.
Det är vägskälet som den här matchen är. Går inte ta in.
Nej.
Det är den största matchen på väldigt länge.
Vi borde skriva en sån här bok om den här matchen inför den matchen. Men det för oss in på Norrköping då. Alltså, och det här då intressanta med att de har spelat med i princip samma lag hela tiden. Är det liksom det som är grejen?
Jag vet inte, det är klart att det är en viktig del av det. Och sen säger ju Simon Tern hela tiden att jag har sett både i lokaltidningen Norrköping och så har jag sett många spelare prata om att vi har förberett oss, de andra har inte förberett sig. Vi har tränat hårt som fan, de andra har inte tränat hårt.
Vad fan vet de om hur de har tränat?
Ja, nej, men precis, instinktivt så brukar jag alltid vända mig mot det. Liksom, att, ja, vad vet de om det? Och liksom... Jag förstår att man säger så, men har man verkligen full koll på vad de andra lagen gör liksom? Samtidigt så går det inte att säga någonting om att Norrköping ser otroligt starka ut. De ser inte slitna ut för 5 öre. Sen kanske de dippade lite mot Blåvitt nu jämfört med tidigare, men de vinner ju trots allt med 3-1. Så att jag menar, det...
Ja, men jag ska komma in på den här Blåvitt-matchen, för jag var ju på,
ja,
den. Norrköping då, IFK Göteborg. Till slut en komfortabel 3-1-seger. Norrköping givetvis. Och de ledde ju med 1-0 i paus. Och jag menar, vi pissoaren där i halvtid, så var det ju någon då kameraman eller fotograf eller vad det var som liksom ställde frågan som ju kommer att dyka upp och som vi har berört här också. Ja, vad fan, kan Norrköping hålla hela vägen eller? Och så jag skrev faktiskt med det i min text liksom, att nu kommer den här frågan redan nu liksom. Jag menar, det blir oundvikligt. Och jag är inte övertygad om det utifrån matchen mot IFK Göteborg, måste jag ändå säga. Jag tycker att Blåvitt till att börja med försvarade sig väldigt bra mot i första halvlek här. Norrköping skapade inte alls särskilt mycket chanser trots ett övertag, tydligt övertag. IFK Göteborg var alldeles för dåliga när de väl vann boll för att hota Norrköping, eller så var Norrköping för bra i sina defensiva omställningar som ju tränarna gillar att prata om.
Mm.
Det är väl en kombination av det där. Blåvitt var i alla fall för dåliga i sina omställningar. De hade Karasvili och Aiesh på bänken, exempelvis Bjärsmi var på bänken, Sana vilade dem, för de har ju cupmatch här, så att de vilade ju väldigt många spelare i IFK Göteborg. Och mot den bakgrunden så var inte IFK Norrköpings seger så jätteimponerande. Det är klart att när de gör sitt 1-0-mål där så är det klass rakt igenom. Det är Aksabanovic passning, Isak Bergman Johannesson har oerhörda talang, tar med sig den och vräker in en fantastiskt mål. Hög internationell klass som jag skrev såklart. Men sen så tar IFK Göteborg över i andra halvlek. Jag menar, Poja byter in både Aiesh och Karasvili. Och då ser Norrköping plötsligt ganska darriga ut. Och de får in kvitteringen också. Men sen är det nya då bra individuella prestationer. Och så gör de 2-1 och så blir det 3-1. Och så känns det ganska komfortabelt. Men jag var faktiskt som helhet inte jätteimponerad av den här Norrköpingsinsatsen. Jag var klart mer imponerad av Norrköping när de mötte Elfsborg. Fast det bara blev 1-1 mot Elfsborg. För då, där kan man tala om en fullständig kanonad av målchans. Det var helt otroligt. Det var så mycket målchans. Det var apropå anomalier som du pratade om. Alltså den matchen var, den borde inte få slutat som den gjorde. För så mycket chanser hade de. Däremot kändes det faktiskt som att det här var ett litet prestationsmässigt. Även om resultatet var bra, så kändes det lite prestationsmässigt som det var ett steg neråt. Och att det här då kanske börjar ta ut sin rätt nu med att de har spelat med många spelare samtidigt. Å andra sidan,
det är möjligt, men nu
de har ju sina 16 jävla poäng och chans att mer eller mindre avgöra.
Ja, och framförallt så är det ju Malmö som ska spela cup nu i veckan, innan nästa match. Det är Malmö som ska bli ännu slitnare och spela cup. Så att, men det är ju att åka ur cupen var det smartaste som Norrköping någonsin har gjort, helt enkelt. Ja. Det var ju briljant så här efter. För om jag ska vara helt ärlig, cupen känns ganska kall i det här sammanhanget, gör inte det? Det var ju klart att det var en fin match mellan Malmö och AIK där i sammanhanget.
Ja, det här året känns ju cupen kall.
Ja, det gör det, exakt. Annars har ju cupen såklart statusen höjts rejält sista 5-6 åren.
Jag såg inte ens kvartsfinalerna.
Nej, men menar du?
Jag vet inte fan ens om jag ska kolla på semifinalerna. Finalen är ju alltid intressant.
Men det är klart att Malmö behöver vinna guld, behöver vinna svensk cupen som inte har gjort det på jättelänge. Ja. Men jag är ju säker på att supportrarna hade valt, och de fick byta plats gärna de förlorat mot AIK-cupen och vunnit med 4-1 i Allsvenskan hellre.
Och det är ju mycket, mycket viktigare för Malmö FF att vinna mot Norrköping på måndag än vad det är att vinna, vad fan möter de, Mjällby i cupkvartsfinal. Alltså den matchen borde ju Malmö direkt vaska för att komma med just det här året.
Ja.
Vad fan, de är ju redan ute i Europa. Vad fan spelar det för roll liksom?
Nej.
Det tycker jag ändå man kan tycka just.
Absolut, just i det här sammanhanget.
Nej, men jag menar, kan ha varit så djävulsk då Jensa liksom, Gustafsson, Märgen, Norrköping, så han har tittat på spelschemat och tänkt så här kommer de att spela cup, här kommer de och så här ligger spel. Det kan han ju knappt ha gjort, för man har ju fan inte vetat om spelschemat. Så att det är ju bara en massa
lyckliga omständigheter.
Exakt, jag skulle säga det, lyckliga omständigheter. Jag tar tillbaka den spekulationen, för att jag visste ju för fan bara 3 omgångar, så han kan ju omöjligt ha vetat det. Men däremot har ju stjärnorna verkligen startat rätt i skyn för hans satsning där på en och samma startelva. Men oavsett om man har samma startelva hit och dit, lag kommer ju alltid gå upp och ner i form under en säsong. Det kan ju omöjligt vara så att Norrköping knallar igenom den här liksom serien med 29 segrar och ett kryss. Det kommer ju inte ändå. De kommer ändå gå upp och ner i form. Men jag tyckte att prestationsmässigt så fick de sig i alla fall en liten väckarklocka mot IFK Göteborg. Den överskuggas av de fina målen och det fina resultatet. Men jag tror inte, sätter du en pistol mot huvudet på Jens Gustafsson, så han är nog inte jättenöjd med prestationen.
Men en sista grej om Norrköping då. Det är ju ändå intressant med Isak Bergman, att Johannesson, det är ju att han är en sån som verkligen har levererat utifrån förväntningarna, utifrån de skyhöga förväntningarna. Jag menar, folk har haft koll på honom i flera år nu såklart, vet att han är en jättestor talang. Han spelade redan någon cupmatch förra året, hoppade in och sådär, men han har ju inte spelat jättemycket. Och vi satte han på plats 1 över de största talangerna innan säsongen. Jag menade på att det här ska bli som att se Kim Källström liksom, när Kim Källström slog igenom Häcken och sen gick till Djurgården. Att man, alltså, det är ju nästan samma krav man haft på Isak Bergman, och han är ju nästan i den klassen, eller hur? Han är ju precis den typen av enorm talang.
Jag blev uppringd av en isländsk journalist här. Jag jämförde honom med Batman, en superhjälte fast utan superkrafter. Vi får se om det uttalandet får genomslag på ön, så att säga. Vi lämnar Norrköping och Göteborg själva matchen där. Vi återkommer strax till IFK Göteborg och den här Viktor Wernersson-gate. Kort bara om, den matchen du var på var ju igår här, Djurgården-Helsingborg. Och Helsingborg måste vi ändå säga någonting om. För nu fick de ju sin andra poäng till och med. Men framförallt, de gjorde sina två första mål.
Ja,
sitter Mellberg säkert nu?
Nah, det är så långt skulle jag inte vilja gå. Men det är klart att det var imponerande. För jag menar, ligga under med 2-0 efter två olyckliga tsuka misstag. Tsuka som jag gillar egentligen. Gillar hans energi och framåtanda.
Positionsspelet då?
Ja, det är det sämre med liksom. Och beslutsfattandet. Men det kommer säkert. Men det var ju liksom två blytunga mål att släppa in. Att i det läget där de borde vara så demoraliserade, då tänkte jag att det blir 5-0 liksom. Att vända sig efter det, att komma tillbaka, att fortsätta försöka spela ett hyfsat, ett bra spel. Det var imponerande. Det var många bra besked i den här matchen, tycker jag. Jag tycker att Diskrud och Bakari, efter att ha haft dålig koll på Holmberg, lyckades stänga honom bättre efter ett tag. Jag tycker att det är sånt som fann en hurk, som jag har liksom varit väldigt nära att döma ut. Jag tänkte att han har ingenting, jag har känt efter ett tag. Jag tycker att bara han har sett ut som en poänglös köttare. Han kom in och visade att han har en välskolad touch. Han spelar enkelt, han binder ihop spelet med Max Svensson och Gigovic. Så det ser jättebra ut här bussligt. Men framförallt är det en spelare som har imponerat under hela våren. Den enda HIF-aren som har varit bra genom hela våren och som också var jättebra mot Djurgården, det är Martin Olsson. Vilken ledare han är. Alltså om någon har frågat mig om Martin Olssons ledaregenskaper så har jag sagt så här: ja, men det är klart att det är säkert en bra kille, men han är nog ingen som liksom, man kan liksom, som bär ett lag på sina axlar. Men det gör han verkligen i Andreas Granqvists frånvaro. Martin Olsson har varit exemplarisk liksom. När man hör han på planen, han styr lagkamraterna, han snackar med alla, han tar jättestort ansvar i som mittback i en helt ny roll. Varit bra varenda match nästan som mittback också. Och jag är jätteimponerad av Martin Olsson. Vilken karaktär han har visat och vilken utmärkt liksom, fotbollspersonlighet. Så att de kan verkligen vara glada över att han har spelat för dem under våren. Liksom.
Men ska man inte vara den ledaren när man har, vad har han, mästerskap och
jo,
så?
Jo, men som mittbacken då, det är ändå en helt ny position. Och i ett sönderfallande lag så tycker jag att han har verkligen steppat upp. Mm. Så att det är imponerande.
En fin hyllning till Martin Olsson. Vi går vidare till den här så kallade Viktor Wernersson-gate då, som jag har rubriksatt med vad sysslar Kenneth Andersson med? För det var ju så att när den här historien dök upp i helgen så sa Kenneth till GT att spelare och rådgivare måste förstå att det inte är så här man förhåller sig till elitfotboll. Detta sa Kenneth Andersson och gav då sken av att han inte hade koll på att Viktor Wernersson var i Belgien och förhandlade med Mechelen. Men sen visade det sig att Wernersson haft alla tillstånd och tillåtelser han behövde. Det enda som var problemet var ju att hans flyg blev försenat och han missade träningen. Men om man då ger en spelare tillåtelse att åka ut i Europa Corona Times, ja då får man räkna med att sånt kan hända. Och jag tycker att Kenneth Andersson har skött det här amatörmässigt. Jag håller med agenten Blash Hosseini här för en gångs skull att de kastade Viktor framför bussen mer eller mindre med hat och hot som följd då. Och jag tror att det här då i grunden beror på att Kenneth Andersson inte var tillräckligt tydlig när första frågan dök upp. För han skulle givetvis ha sagt: vi har gett Viktor tillstånd att förhandla med Mechelen. Han har rätt att skriva på kontrakt eftersom han har mindre än 6 månader kvar på sitt kontrakt. Resten tar vi internt. Så hade ju en chef då som verkligen värnat om sina anställda uttryckte när media ringde. Eller så skulle Kenneth Andersson helt enkelt inte gett Viktor det här tillståndet att förhandla med Mechelen eller tillåtelse att åka. Konsekvensen är ju då att Kenneth Andersson har bidragit till att skapa det här kaoset, och eftersom han är högsta tjänsteman involverad så tycker jag att ansvaret vilar tyngst på hans axlar att göra situationen bra för hela IFK Göteborg och för alla i IFK Göteborg, och det har Kenneth Andersson totalt misslyckats med. Poja Aschbagge räddade honom lite på presskonferensen efter IFK Norrköping, IFK Göteborg. Poja är ju smart, men också Poja lämnade ut Viktor lite grann där. Poja sa 3-4 gånger att Viktor har bett om ursäkt till laget. Samtidigt så var det ju det enda Poja egentligen kunde göra för att inte ge bilden av att det pågår ett fullt inbördeskrig i klubben. Men jag tror och är ganska övertygad om att Poja inte är helt nöjd med hur Kenneth Andersson har agerat här.
Jag tänker så här, jag tycker ju såklart att man ska ju inte agera i besvikelse som chef eller sportchef. Man ska ju inte låta en besvikelse, hur besviken man är, hur dåligt man tycker att någon annan har skött någonting, så kanske det inte är bra att skrika ut det på det sättet, för att det gynnar ju inte klubben. Och på många sätt måste man ju låta sitt personliga ego få inte gå före klubbens väl på något sätt. Så det kan jag förstå, att det kanske var väl hårt. Samtidigt så, när jag läste texten så fick jag lite intrycket av att Wernersson och hans agent hade fått möjligheten att besöka Belgien i slutet av juni, och att då fick de ett godkännande från IFK Göteborg. Efter det så menar de att de själva då har inte behövt godkännande för att åka ner till Belgien och formalisera i slutskedet av affären då, att göra allting klart. Och det där tycker jag det är otydligt om man fått godkännande eller inte från klubben att göra det. Och då kan jag ändå förstå att det finns en besvikelse från den nuvarande arbetsgivaren att missa en viktig träning för att skriva på kontraktet. Det kan jag köpa att man tycker att det är dåligt helt enkelt.
Men oavsett så saknas ju då tydligheten i hur IFK Göteborg hanterar den här situationen.
Ja, det har ju inte blivit bra för klubben,
nej,
så kan man säga.
Det har inte blivit bra för klubben, och det har ju egentligen inte blivit bra för någon. Ja. Och det måste ju ändå vara uppdraget man har liksom, att göra saker så smidiga och bra som möjligt för det, att problem ska bli så små som möjligt.
Ja, en tredje grej med det är ju också, som först såg jag att det är ju så att Jonas Hansson på Fotboll Skåne tog upp, nämnde det, att det är speciellt då att Victor Wernersson och Poyas Bagi har samma rådgivare i princip då med Blash Hosseini. Det var ju likadant med Piotr Johansson för något år sedan, när Piotr Johansson sågade Jonas Olsson, och då hade ju också liksom Piotr Johansson Blash Hosseini då, precis som att Poja samarbetar med han också. Nu så att du ställde frågan till honom igår där, tycker du att det är speciellt då att ni har samma rådgivare liksom när det hamnar i ett sånt här läge? Vad svarade han då?
Ja, han höll med om att det var en lite konstig situation, och jag tycker som sagt att han skötte den här presskonferensen jäkligt bra. Det var inte helt enkelt, och som jag sa tidigare där, så agerar han ju någonstans för att liksom inte i bilden av att det råder fullt inbördeskrig i IFK Göteborg, och jag menar, de måste ju någonstans ha en gemensam front utåt, Poja och Kenneth, och den här presskonferensen så var det ju Pojas signal. Man lämnar ut Wernersson som den som har bett om ursäkt, medan Poja säger att han och Kenneth är helt överens, nu går de vidare gemensamt framåt allihopa. Så att jag menar, Pojas krishantering på den här presskonferensen var ju på många sätt väldigt bra, men jag tycker att i den här situationen så är det ett mindre problem att Poja, att Blash Hosseini har förhandlade Pojas kontrakt med IFK Göteborg. Det är ett mindre problem än hur sportchefen Kenneth Andersson initialt sköter kommunikationen kring den här historien. Det är det som är liksom huvudproblemet som uppstår här. Så skulle jag vilja sammanfatta det. Därmed lämnar vi den historien och vi går över till Örebro. Det har hänt mycket de här senaste dagarna. Det har det ju onekligen gjort. Och det blev också en väldigt stor historia av det här med att Örebro helt enkelt hamnade i blåsväder. Ni kan säkert bakgrunden. Ett antal spelare var illamående. De valde att inte rapportera det inför matchen mot Sirius. Spela på som vanligt. Efteråt kom det fram då att det hade funnits de här symptomen i truppen innan avspark. Och det är ju ett brott då mot protokollet. ÖSK har ju nu gått ut med en version, och det är väl det som är mest nyhetsintressant kanske. ÖSKs version är att det handlar om en matförgiftning som uppstår efter maten de äter på väg till matchen. Man fyller alltså i protokollet innan avfärd där man inte har några symptom på spelarna. Man sätter sig i bussen, stannar och äter, spelarna blir sjuka, men ÖSK väljer att inte rapportera detta utan spela som vanligt, och de medger då att vad de borde ha gjort är att informera matchläkaren, i det här fallet Sirius läkare. Och Axel Kjell och ÖSK menar att det är deras misstag. De har brustit i sina rutiner. Köper du det, eller är den här frågan större?
Jag tyckte på något sätt att det var nästan... Alltså jag gillar Axel Kjell och hans liksom värna uppsyn då. Mm. Men det var liksom nästan, du vet... dumsnällt på något sätt hur han pratade efter matchen. Det tyder ju på att det inte var något liksom illament i det här haveristiska, eller det här haveriet till hanterande, när han liksom själv då erkänner det här. Det är svårt att förstå. Då måste man ju inte, då har man ju liksom inte förstått allvaret på något sätt, eller liksom att själv då liksom att framea sig själv för mordet, det var en speciell grej att följa ändå. Det visar ju på att man har inte försökt dölja någonting i alla fall. Man har ju bara varit korkad rakt av istället.
Alltså, resultatet blir ju att man mörkar det. De mörkar ju det för Sirius matchläkare. Men någonstans så kanske det liksom inte är meningen att mörka det egentligen.
Precis.
Utan det har andra bevekelsegrunder då helt enkelt. Jag tycker att det spelar liksom ingen roll i det här läget. Här blir det någonstans så jäkla viktigt att markera. Jag menar, det här vilar ju någonstans på ett förtroende att saker och ting måste skötas 100% professionellt. I det här fallet är jag för ett snabbt och hårt, en snabb och hård bestraffning av Örebro, just för att visa en tydlighet att vi kan inte bara låta det här passera, utan här måste fotbollen sätta ner foten. Vad ska de annars göra liksom? Annars blir det ju bara en papperstiger i det här protokollet, nu när det har framkommit att det var så här det var.
Nej, jag håller med.
Vi lämnar Örebro och vi måste prata lite om Sirius också. De ligger ju trots allt tvåa i allsvenskan. Och har du något du vill berätta för lyssnarna här om Sirius, Per Boman?
Nej, men man ska vara ärlig såklart. Att vi, när du gjorde din årliga tidiga tippning av allsvenskan, då sa du, kan du kika bara se ifall du tycker att något som ser konstigt ut som man ändå kan be en kollega göra ibland. Och då kollade jag, satt jag med något. Två stycken andra kollegor och kollade igenom ditt tips och så såg jag att Sirius låg på en sjunde plats, va? Var det inte det?
Jo, jag tror jag hade den
sjunde. Sjunde eller åttonde platsen. Och så minns jag att vi satt...
Sexa kan det till och med
varit. Vi satt och pratade om det och tänkte jag att nu har han väl till slut tappat det helt liksom. Så vi garvade högt åt att du hade unnat dig liksom den typen av lösning då, att Sirius skulle vara så högt upp. För att jag var en av de människorna då som, en av de eventuellt enfaldiga människorna som tänkte att nej, men det är för mycket rutin som har försvunnit, det är för mycket av ett juniorlag, det är svårt att se vem som ska göra mål, det är svårt att se att de nyckelspelarna ska hålla över ett helt år, att de ska vara skadefria och så vidare. Ja, nej, det här kommer bli ett väldigt tufft år för Sirius. Så då tog jag i det örat i princip och sa att du kan inte ha dem, du skämmer ut dig själv om du har Sirius så här högt upp, det går inte att ha Sirius så här högt upp. Och det har ju visat sig att jag är idioten i sammanhanget, tyvärr.
Ja, det är ju lite tidigt att säga, skulle jag säga, vad fan har skött sex gånger, Sirius kan fortfarande åka ur, Per Boman.
Ångar du att du lyssnade på mig?
Ja, lite där. Det hade varit fint och nailat det. Men samtidigt så ändrade jag mig själv sen också ännu mer. För att jag lyssnade på dig och tänkte, ja, vad fan, jag kanske överskattar Sirius. Så jag tog ner dem ett par positioner i det där första tipset. Sen så gjorde jag ett nytt tips. Och då hade ju Robert Doman Persson skulle inte kunna spela mer. Sam Lundholm var ju också borta länge. Han har fortfarande inte spelat någonting, va?
Man har fått storstryk mot Västerås i cupen.
Ja, ja, och Stefano Vecchia var väl möjligen också eventuellt tveksam då. Hur hans skadestatus och så här var. Så att då tänkte jag att ja, men där faller hela min tanke om att Sirius kommer bli bra. Om det är frågetecken på alla de här tre. Och Doman Persson definitivt borta liksom. Så att då skickar jag också ur dem allsvenskan i det här tipset. Men det är klart att, så att jag, det, misstaget är ju helt och hållet mitt. Nu när Sirius plötsligt går som tåget och vinner på många olika sätt. Och imponerar ju egentligen, ja, inte bara resultatmässigt utan även spelmässigt. Alltså de tar ju de här poängen genom en fotboll som är, måste vi säga, jävligt trevlig att kolla på.
Ja, men så här, för mig är inte det sjuka som många verkar tycka att Axel Björnström är bra. Han var bra många matcher även förra året, men har en högre nivå i sig och jämnare. Det är inte det
spelaren i allsvenskan du älskar mest.
Ja,
Axel
ja, Björnström. Ja, men inte nu längre när han är allmängods. Då släpper vi det. Men jag tänkte bara att det är intressant att som Kalle Larsson. Jag trodde, bara för några avsnitt sen sa jag att han har ju inte riktigt den kompetensen offensivt, men nu skapar ju målchanser mål hela tiden, orkar också ta sig fram konstant som wingback liksom. Sugita trodde jag inte skulle vara så bra.
Han tycker jag är riktigt bra,
ja,
Sugita. Alltså.
Absolut, absolut. Så att jag menar, att det funkar med Tim Björkström, Kabasise och Hjalmar Ekdal som tre mittbackar, jag trodde inte det var i närheten att vara bra nog för att vara på över halvan, så att jag... Det är bara att backa helt enkelt och hylla sån som hyllas bör.
Det leder oss in på den sista frågan som alltid ställer. Åker Östersunds FK och IK Sirius ut medan Helsingborg får kvala?
jag tycker att det är för tidigt att säga.
Okej, det är bra. Det var allt jag hade för idag. Jag tackar dig, Per Boman, som är med den här kloka synpunkter och åsikter som vanligt. Nu försvinner du iväg på en ny rekordlång semester. Vi får se hur det blir med podden nästa vecka. Jag tackar i alla fall alla som har lyssnat. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.
Men det var ju bra att vi... Ja, men det var ju bra att vi tog om blåvitt då. Tjafsigt kan det ju bli ibland.
Alltså, jo, absolut. Men det är inte bra när det blir tjafsigt om vad som är sagt.
Nej,
det är därför jag bröt liksom. Alltså, det är inga problem egentligen med AIK. Det var bara att vi höll på så jävla länge.
Ja, jag vet.
Och det var AIK i början där. Det brukar folk inte gilla. Men...